Har du sett det här med Max satsning på vegetariskt?
Ja,
alltså precis. Det har de ju hållit på med länge, ja. I och för sig. Men ja. Nu har de ju ett uttalat mål så här, att vad är det, om 3 år så ska varannan burgare vara vegetarisk.
Ja, och på sikt ska de fasa ut rött kött, säger de.
Ja, ja.
Ja,
det är modernt och bra. Ja. Men ja. Är inte det lite så här att slå på sina största fans och sin största målgrupp?
Är du inte förut, liksom, har du inte förutfattade meningar nu om norrlänningar?
Nej. Nej,
de gillar kött.
Ja, ja. Och framförallt, det finns ju till och med statistik på vart folk äter mest vegetariskt och minst och sådär.
Mm.
Och Norrland ligger inte bra till. Och framförallt inte då den här gruppen, de största maxentusiasterna, som jag ändå skulle säga är män 40-45 plus i Norrland, som föredrar Max och som gillar kött. De är också, alltså de är ju upprörda på Facebook.
Mm.
Det är ju liksom, jag har sett flera långa trådar på Facebook där de verkligen är så, alltså de är så otroligt upprörda så att de snackar om överförmynderi och jag kan bestämma själv vad jag ska äta och det här är så jävla skit och hjärntvättade vänster. Jag trodde Max var, men du vet, det är riktigt mycket hat mot Max alltså.
Mm.
Från Max fans.
Ja, herregud, hur ska det gå för Max? Det kanske går bra. Vad får jag hoppas? Det är ändå ett ganska okej bolag, tycker jag. För att vara en snabb matkedja så har de ju gjort ganska mycket rätt längs vägen. De var tidiga med att klimatkompensera och ja, sådär, och satsa på svenskt och så. Men...
Absolut. Alltså verkligen, det är ett företag att gilla sådär bland företag. Men de har ju även gjort andra saker. Som när vdn inför valet skickade ut, det var 2014 va?
Mm, det var osnyggt.
Som han skickade ut till sina anställda att...
Att de skulle rösta borgerligt.
Ja, för annars kommer det att gå till helvete för oss.
Ja.
Lite skevt kanske.
Ja. Och det gjorde inte det
han
heller.
Fick ju fel också. Men det är väl de så att säga, kanske också borgerliga väljare som tycker att de ska servera mer kött.
Polariseringen har nått sådär matsbranschen.
Hej,
hallå. Ja, är det bra?
Ja. Är det bra med dig?
Jo då, vars.
Det är ett tag sedan.
Ja, det är ett tag sedan.
Vi har en del att rekapitulera.
Ja, jo, det känns så.
Mm.
Jag vet inte. Jag har gått hela vintern och liksom längtat norrut på ett sätt som det var länge sedan jag gjorde.
Har du fötts en gnotta så här Norrlands romantik i dig också?
Ja.
Du har inte riktigt haft den på det sättet som jag har.
Jag vet inte, men jag fick nog överdos också under de där åren när jag turnerade så himla mycket norröver och liksom det blev så väldigt mycket. Ja, men jag tyckte om det, men jag fick väl också kanske nog liksom. Men nu sista året eller halvåret framförallt så har jag liksom upptäckt att jag liksom går och dagdrömmer om olika platser och konstiga hotell och liksom bara den där känslan av att vara där. Och sen hade jag ett föreläsningsuppdrag i Jörn på nationaldagen, för jag var där. De har haft ett projekt i Jörn de senaste 3 åren som har varit bekostat av Statens kulturråd, en sån här satsning som heter Kreativa platser, och så hade de avslutning på nationaldagen för det där projektet och då fick jag komma dit och prata. Jag var där förra nationaldagen också faktiskt, men nu var jag där igen, pratade i deras gamla Folkets hus som de liksom har väckt upp ur någon slags törnrosa sömn. Det går inte att vara där på vintern för värmesystemet har frusit sönder, men på sommaren funkar det. Och så var det så himla fint och sen åt jag lunch på hembygdsgården där det var aktiviteter. Och sen, eftersom det är ganska långt till Jörn, så kombinerade jag det med att jag hyrde in mig i Sara Lidmans gamla hus i Missenträsk.
Det, man är, alltså det där är ju, jag blir skitsur nu av avundsjuka.
Ja, men det kan man göra om man är, liksom, jag tror om man är akademiker eller författare eller journalist eller så.
Men jag är inte
så.
Akademiker eller författare.
Ja, men jag tror, du kan i alla fall testa. Mm. Jag tror att det finns något slags stipendium som man kan få för att vara där. Men man kan också hyra det av Umeå universitet.
Och det har du gjort.
Ja, precis. För att Sara testamenterade alltihop till universitetet. Och hela hemmet står ju i princip orört sedan när hon bodde där. Och jag kan inte säga, alltså Sara var en ganska praktisk, pragmatisk person skulle jag säga. Så det är inte liksom, det känns inte som att hon kanske brydde sig jättemycket om heminredning. Eller framförallt inte om byggnadsvård. För att de där husen är ju väldigt liksom hårt renoverade.
Är det kärvt?
Nej, det är inte det att det är kärvt. Det är väl mera bara att man har gått hårt fram liksom. Sådär. Aha. Det är tilläggsisolerat och spröjslösa fönster och mycket plastmattor och liksom
vad synd.
Lite så. Men ja, det
men
är väl okej.
Men platsen okay. Då?
Men platsen är jättefin. Verkligen. Alltså det är en väldigt vacker by. Man blir väldigt förvånad när man kommer dit för att den jag vet inte om man åker på den här, alltså Missenträsk ligger ju efter den här så kallade Silvervägen som går då från Skellefteå upp till ja, fjällvärlden eller förbi Arvidsjaur. Och när man åker förbi Missenträsk, vilket jag har gjort någon gång, så ser det ju ut som hej, kom och hjälp mig, det ligger då kåka längs vägen som är ganska skräpiga liksom, och så står en skylt in Missenträsk. Och då passerar man först en stor utdikad myr som ju liksom var anledningen till att folk bosatte sig där överhuvudtaget. En jättestor myr som man dikade ut i slutet av 1800-talet som nu ja, i princip är igenvuxen. Det är ganska lite öppet av den där gamla åkermarken. Och sen så åker man över som en liten ås. Och sen så kommer man liksom fram till ja, bykärnan i Missenträsk som liksom ligger i söderläge och i lidläge liksom. Med milsvid utsikt över skogarna. Och det är verkligen jättefint. Alltså. Och det, man blir ganska förvånad för att det är så flackt landskap. Liksom, så man blir förvånad när man kommer upp. Och att det är sån.
Att det plötsligt är utsikt.
Ja.
Bor det folk där då?
Ja, alltså det bor ju folk där. Inte så mycket folk som förr.
Är det övergivna hus och sådär?
Ja, det är det. Mm. Absolut. Det är en hel del övergivna hus. Men de hus som det bor folk i är ju istället, vad ska man säga, ganska med Norrlands mått mätt, liksom rätt burgna så där istället då. Mycket fina bilar utanför och stora jeepar och stora altaner, inglasade verandor och liksom så där. Så att jag tror att agnarna har skilts från vetet på något sätt. De som bor där nu har nog ganska stora ägarintressen i markerna runt byn. Det är därför de bor där och då lever de ganska gott på det. Det är mitt intryck i alla fall. Mm. Men det var fint att vara där. Jag var där i 5 dagar. Men det var resan dit och resan hem som verkligen liksom var behållningen. För det första så kom jag egentligen för att lyssna på Mikael Niemis Koka björn som ljudbok.
Ja.
Och den har vi pratat om här i podden, men ja. Då hade inte jag läst den själv. Mm. Och det var ju jättefint, det kan jag ju verkligen rekommendera. Sen läste jag ut den hemma i bokform. Och det tycker jag inte alls var lika roligt som att lyssna på den. För att inläsningen av honom är så fruktansvärt bra.
Det förstår jag, att han är bra.
Ja.
Men när jag läser hans böcker, då hör ju jag hans röst i huvudet. Alltså när jag läser så är det på riktigt så att jag hör hans dialekt, hans sätt att prata och sådär. Det behövs inte jättemycket fantasi för det.
Nej.
Ja,
men det var,
inläsningen var också fantastisk. Ja. Så du rekommenderar den som ljudbok?
Ja, det gör jag verkligen. Mm. Det gör jag verkligen. Jag tycker det var jättefint. Och jag menar, väldigt bra bok överhuvudtaget. Och språkligt. Och,
Vill ni veta mer kan ni ju söka upp våra gamla poddavsnitt om lästadianismen.
Just det, ja precis.
där pratar vi en del.
Ja. Ja, precis. För boken handlar ju om Lars Levin Lestadius. Mm. Så det var fint att sitta och köra. För det var ju ändå liksom 7 timmar enkel väg att köra. Det var ju rätt många mil liksom. Och på vägen dit så åkte jag på E4 hela vägen upp till Övik och sen så svängde jag upp och körde via Lycksele. Men på vägen hem så körde jag, då höll jag med inlandet lite längre. Så då körde jag liksom från Missenträsk förbi Glommersträsk. Vad kommer sen då? Sen kommer Lycksele. Eller först kommer ju Norsjövallen och så kommer Lycksele och så kommer Åsele.
Vilhelmina.
Nej, det ligger längre inåt. Det ligger längre västerut. Och så kommer man fram till Junsele och Sollefteå. Och så körde jag Långsele, Graninge. Mm. Och kom ner där vid Timrå. Mm. Och det var så himla, himla fint. Det var ju fint väder också. För det var ju den där liksom helgen liksom kring nationaldagen. Där. Det var så himla fint. Och det var så tomt. Det var så tomt, så tomt, så tomt.
Man äger vägen när man kör där uppe.
Ja, men det gör man ju verkligen. Men det är också en... Jag greps återigen av den här liksom enorma känslan av exklusivitet som det faktiskt är att vi har... Att vi har del... Jag menar, det här är ju också ett problem som vi pratar om, som den här podden handlar om. Men det är ju också en enorm exklusivitet att ha så här mycket utrymme där det inte är människor.
Får jag bara rätta dig där?
Ja.
Du sa, nu lät det på dig som om den här podden handlar om Norrlands problem. Men det är väl inte det enda den handlar om?
Nej. Men det handlar om utmaningar då.
Ja. Och den handlar om Norrland. Ja. Även det fina och romantiska.
Ja, och nu pratar vi om
det romantiska som ändå, som du säger, har ett egenvärde i sig själv.
Ja, men också det här är liksom att... Jag menar att det överhuvudtaget existerar platser på jorden idag som är så pass tomma där man kan uppleva en sån enorm känsla av frihet. Sen så tycker jag ju närmsta ort i förhållande till Missenträsk är ju Glommersträsk, så det var ju liksom dit jag åkte och handla.
Ja, hur långt är det mellan dem då?
Ja, men det är väl bara typ så här 8 kilometer. Det är ju, man svänger ut på den där stora vägen och så är det bara en raksträcka. En enda raksträcka. Ja. Och sen så...
Det var bara plöjt en väg genom skogen.
Och sen så svänger vägen och då är man inne i Glommersträsk. Liksom. Mm. Och Glommersträsk är väldigt fint. Det är väldigt liksom nedgånget och otroligt mycket tomma butiksfastigheter och sånt där. Men det finns en lanthandel och det finns en fin hembygdsgård och det finns en skola som det fortfarande står folkskola på.
Som har elever.
Mm. Och i lanthandeln så finns det liksom allt möjligt, allt från liksom bygg- och städartiklar till lite färg och renblod och sådär. Alltså jag kan ju inte låta bli att liksom känna mig liksom exalterad på något sätt.
Över att detta finns
och den här exotismen liksom, som det faktiskt är ju. Mm. Och sen den där resan hem tycker jag också var makalös. Och det mest fantastiska på hemresan var när jag passerade en liten håla. Det var i princip bara en korsning med några hus. Mellan Åsele och Junsele som heter Helle.
Mm-hmm.
Och som jag tror jag aldrig åkt förbi där. Av någon anledning så har jag aldrig åkt där. Och så var det liksom skyltar vid vägen där det stod konditori, tunnbröd till salu. Och så stannade jag och så ligger det ett... Och detta var alltså en söndag i början av juni. Och då ligger det liksom vid vägen ett helt orört 50-tals konditori. Det fanns ingenting annat i den.
Var det öppet?
Ja, som var öppet. Helt orört. Alltså med fantastisk inredning. Alltså så himla, himla fint. Där jag köpte 2 påsar nybakt tunnbröd som jag hade med mig hem, som dessutom var jättegott.
Mm.
Och det var som en hägring nästan. Det var så där som att komma till en oas och hitta en källa. Liksom. Ja. Ja, det var mycket, mycket märkvärd. Jag kan rekommendera det. Och det var 2 såna här liksom, skyltar vid vägen. Och på den ena stod det nybakt tunnbröd och på den andra så stod det konditori till salu. Så att, så stället är
men,
också...
det här ska man alltså hitta då om man åker från Junsele mot Åsele. Så ja, ligger det längs vägen.
Eller tvärtom. Ja. Mm, precis.
Ja. Men om man kommer söderifrån.
Mm. Så är det. Mm. Ja, och där ligger det. Det kan jag varmt rekommendera. Mm. Ja. Och sen var det fint att se Junsele. Jag hade inte varit i Junsele på många, många år. Det var fint att rulla igenom Junsele.
Där känns det ändå som att det händer en del grejer. Alltså så att det ändå finns någon slags kraft och människor som försöker göra saker och starta små företag och hålla igång verksamheter och så. Som jag uppfattar som starkare nu än för 10 år sedan.
Mm. Jo, men det gör det nog
att,
lite...
Att det har levt upp en... Alltså ett tag var det ju, kändes det ju helt stendött att komma till Junsele. Men på senare år så tycker jag ändå att man märker att det faktiskt finns folk där som gör saker.
Ja, och det var också så där speciellt. För att det var liksom folk som var ute och gick längs den här huvudgatan. Och det var så här... Mm. Ja, överhuvudtaget. Och solen sken och... Jag vet inte. Jag inser att jag låter som en idiot nu. Men ännu mer idiot var jag liksom när jag kom hem och inte kunde släppa det här. Och började surfa efter hus. Liksom.
Ja, vad har du hittat då?
Ja, och då hittade jag på sätt och vis liksom drömhuset. Jo, för att jag har ju då suttit... jag håller på med ett skrivprojekt. Så att först så var jag på Gotland och satt i Ingmar Bergmans skrivarstuga. Som var ganska primitiv, 60-tals liksom fritidshus vid havet. Och tyckte att det var rätt schysst, sådär. Schysst att ha det sådär litet. Liksom. Och sen också hemma hos Sara, det var ganska spartanskt också. Så att jag började liksom tänka så här, man kanske skulle ha ett eget sånt där liksom, skrivarporten någonstans. Liksom. Och då hittade jag ett hus... och jag kommer inte köpa det, så att jag outar det nu, så får ni, den som lyssnar på det här får hugga det här liksom. Men i byn Bratten, som ligger på en höjd, vad kan det vara, ungefär 2 mil utanför Lycksele, alltså norrifrån liksom. Ja. Och Bratten är nog en gammal så här skogsarbetare, ett skogsarbetarsamhälle, kanske liksom bondby som sen blev skogsarbetarsamhälle. Och det här huset då, som man hittar om man söker på Bratten, är ett Per Albin-torp byggt 1942. Och som i princip är orört invändigt. Och så och det ser liksom ut som...
Men är det hållet i skick?
Yes, det är minutiöst efterhållet. Alltså så att det är liksom...
Det är inte sönderfrusna ledningar och,
nej,
och
nej,
sånt.
Nej, tvärtom. Utan det är till och med liksom påkostat. Så att jag tror att för 10 år sedan så har man dränerat hela liksom grunden. För det är någon slags källarvåning med bastu. Och den där grunden är dränerad och liksom inplastad på nytt. Så där enligt konstens alla regler. Och det är spispanna i köket som håller varmt i hela huset. Och sen så finns det element också. Och sen så är det en länga bredvid med vedbod. Och det här är det fina då. 3 årsförbrukningar av ved ingår i köpet.
Okej.
Och sen så är det en sån här carport. Liksom. Och det är otroligt fint, lättskött, litet, ute för 350 000. Och liksom, och jag tror att möblerna ingår. Det är bara att flytta in liksom.
Det låter ju helt ljuvligt. Ja. Och så kommer vi ändå till det här.
Ja.
Som faktiskt du sa när du var i Missenträsk. Mm. Myggen. För det, och, ja, men jag tror vi har pratat om det här förut också. Att jag kan känna, alltså när jag är på sådana här platser, besöker ja, men där mina föräldrar kommer från, Junsele och Vilhelmina och Norrlands inland, och det är så vackert och jag får liksom ont i hjärtat av allt ifrån vyer över älvar och berg till tallmoar och sådär. Och så vet jag att i samma ögonblick det blir sommar och man kliver ur bilen så blir man helt sönderäten av mygg.
Jo, men då är det
och det
så här,
förtar ju det här.
Ja, men ja, då tänker jag att man anpassar sin livsstil efter det. Och lite min erfarenhet där efter att ha suttit i Saras hus den där dagen, det var liksom att antingen så är man ute och då rör man på sig fort. Då promenerar man i rask takt. Eller också är man inne. Och så stänger man dörrar och fönster. Att det liksom är så här. Men det här med det här sydländska och bara hänga utomhus. Det är ju det man kan glömma. Liksom. Utan man får ju anamma en lite mer norrländsk livsstil. Liksom. Och då går det.
Men de här
och så
korta
finns det
myggolja
också.
Men de här korta somrarna och de här ljusa nätterna, vill man sitta in i en stuga och uggla då liksom?
Men man kan sitta och hålla på med sitt, inte vet jag. Ja. Ja, men jag tycker att
nej, men det är det här verkligheten kontra dikt, alltså det här förutom alla andra problem vi pratar om. Och jag kommer ju inte ifrån det. Jag har ju haft länge och har ju fortfarande, kommer kanske aldrig att släppa det. Någon gång kanske det blir verklighet. Men jag vill ju verkligen ha liksom ett hus någonstans, helst i Ångermanland. I mina barndomstrakter sådär. Ja. För att det är någonting som drar mig dit och en känsla av hemma att vara där. Mm.
Men du har det istället nu.
Ja.
Och det är liksom lagom för en, så här, till och med för två. Så att...
Till och med två får plats. Två.
Det får inte
det har säkert bort 10 personer i det där huset.
Det känns inte så, för det är så fruktansvärt oslitet. Alltså det är liksom, alltså det är golv och liksom köksinredning och allting är nog original, men det är liksom, det ser inte ut som att det ser inte ut som att någon har gått på golvet
eller tagit. Ogift, någon så här ungmö eller...
Ja, det är definitivt en kvinna, tror jag, skulle jag gissa. Det känns inte som att det har bott någon gubbe där. Om det inte var en väldigt liksom hygienisk och skötsam gubbe.
Det kan det nog finnas faktiskt.
Absolut. Ja, men jag tycker det är fint. Jag tänker på det, apropå myggen där, så vi ska ju prata lite om demografi och demografiska liksom utmaningar. Och demografi har ju varit ett ord... i svung här de senaste tiden också.
Det har
också
varit i hetluften, kan man
säga.
Ja,
för att det finns ju forskare i Göteborg som heter Joakim Rust som har skrivit en rapport om invandringens kostnader. Och han har ju kommit fram till att invandringen faktiskt inte är någon vidare samhällsbelastande kostnad. Och utifrån det så gjorde då Svenska Dagbladets
ledarskribent. Han är inte heller den första som kommer fram till det.
Nej. Mm. Utifrån det så gjorde Svenska Dagbladets ledarskribent Ivar Arpi en text där han det kostar kanske inte så mycket och det är kanske inte det som är problemet, utan det är demografin som är problemet.
Problemet är när en svensken går på gatan eller besöker torget och inte känner igen sig längre. Det är det som är problemet.
Utan ser andra typer av människor. Mm. Det vill säga kanske svarta människor.
Eller människor i slöja.
Ja. Och det är ju då man kan väl säga det högt. Han är ju rasist, Ivar Arpi. Det tycker jag.
Jag vill inte gå så långt.
Jag vill gå så långt, skulle jag säga.
Däremot så... Nej, jag vill inte säga att han är rasist. Däremot vill jag säga att den texten, alltså hans uttalanden, har ju en tydlig rasistisk klang. Ja. Det. Så är det. Nej, men alltså jag tycker ändå att man kan skilja på... men alltså det finns ganska många som kan uttala sig rasistiskt utan att vara rasister. Av olika skäl. Han kanske är rasist. Men alltså här, jag kanske är lite förlåtande här ut efter hur jag ändå...
Kollegialt förlåtande.
Nej, verkligen inte därför. För att jag har inga problem att ge mig på kollegor så. Och jag kan absolut ge mig på hur han uttrycker sig. Men hur jag har känt honom sen långt tillbaka.
Vi behöver inte...
Nej.
Nej,
men jag ville ändå bara konstatera det. Men ja, den här
texten,
uttalandena och uppföljningar som han sen har gjort på Twitter tycker jag är mycket obehagliga.
Ja, och det är inte första gången heller som han har lanserat sånt. Utan han
lanserade, men det är som
att
det blir
också
tydligare och tydligare för varje gång.
Han har ju också lanserat en idé om ett graderat medborgarskap också. Som ju också är liksom då baserat i princip i etnicitet.
Det
tycker jag är ett rasistiskt sätt att tänka.
Och det är ju det här också. Alltså när man säger att för förut har de ju använt, när det har dragit mer och mer åt att stötta SD och sådär, så har man ju använt kostnaden som argument. nu måste vi förstå att det här kostar och vi har inte råd att ta emot hur många som helst, även om det är fint och bra. Mm. Och, ja, sådär. Mm. Och nu då, helt plötsligt, när den här forskningen, från, som ju faktiskt är en forskare som...
Han har ju
kommit fram med andra rapporter som rasisterna har använt till sin fördel.
Jo, precis. De har ju en viss
respekt
för honom. Och därför
har de ju, de gillar ju honom och respekterar honom. Så när han då kommer med det här och honom som de gillar säger att nej, det är inte så dyrt liksom, då måste de hitta något annat. Mm. Och då kommer han upp med det här med demografin som jag är rasistiskt.
Mm. Ja, men det som jag ska landa i är ju ändå det här liksom då som var roligt. Och jag tycker att Johannes Klenell, som är kulturredaktör på Arbetet, gjorde en bra poäng. För att han tog Arpis text och så la han den bredvid en text som Liljestrand på Expressen skrev också häromveckan eller häromdagen. Och som handlade om hur han var på bokturné och pratade om Moberg i olika småstäder och hur han fastnade i någon håla någonstans och liksom inte kom därifrån, och han åkte svart taxi med någon invandrare som såklart inte hade swish och inte pratade särskilt bra svenska. Och det var ju också ett sätt att berätta att den här, att demografin och gatubilden har förändrats. Och då landade Johannes i liksom att ja, men det har aldrig varit folk på de här torgen. och att det här handlar ju i slutändan om bara om integration. Att ja, först hänger man på torgen för att man inte har någonstans att ta vägen. Och sen så i takt med att man integreras så försvinner man in på biblioteken och på Folkets hus och i olika sociala sammanhang. Liksom. Mm. Och så är det med det. Liksom. Jag tycker att det var en vettig poäng. Och sen så tycker ju jag personligen också att, vilket ju också är faktiskt synligt, att när man besöker orter som Jörn eller Åsel eller Junsel eller så, så består ju gatubilden till viss del av utom europeiska invandrare. Och det är ju någonting positivt.
Ja, på de platserna är det ju oerhört positivt. Och jag vet ju till exempel från Junsele att där pågår det ju också integrationsprojekt där så att säga, invånarna är inblandade. Där de själva vill inte, alltså att de här ska stanna för att de är i så desperat behov av påfyllnade människor.
Yes. Och det är ju det som är, liksom, och då kommer vi ju in på liksom nästa aktuella ämne. Och det är ju detta liksom med våra svenska kommuners, framförallt landsbygdskommuners liksom, ja, enorma framtida utmaningar när det gäller just demografi, fördelningen mellan yngre och äldre och kompetensförsörjningen som är liksom ett uppseglande problem som är av en magnitud så att man inte ens förstår. Alltså man kan inte ens lösa det med öppna gränser, så stort är det.
Jag liksom kan dra det här, för saken är ju den att det är ju ett problem som känns på ett sätt som lika svårt som klimatet. Mm. Alltså därför att man är lika maktlös inför det som enskild individ eller kommunpolitiker eller vad man nu är. Eftersom det är som ostoppbart och eftersom det är så enormt så är det som att man också förtränger det, som ju många gör och har gjort länge med klimatfrågan. Mm. Eftersom man känner sig maktlös. Men nu i veckan så kom ju då Finansdepartementet att ha tagit fram en analys över välfärdsbehoven de kommande två mandatperioderna, alltså fram till 2026. Och så har man då räknat på befolkningen och hur den här demografiförändringen. Och om jag återigen ska dra parallellen till klimatet så pratar man ju om att före det och det året så måste vi ha sänkt utsläppen si och så mycket och, ja, för att inte temperaturhöjningen ska... Och det har varit lite samma med demografin. Mm. Alltså vi har känt till det jättelänge, ja, att vi får en allt mer åldrande befolkning. Och nu, pang, händer det. Mm. Nu är det här. Därför att 2026, det är alltså 7 år. Mm. Det är inte alls långt kvar. Och då så kommer alltså i glesbygd så kommer 10% av befolkningen att vara över 80 år.
Mm.
Alltså andelen över 80 år är ju, alltså den ökar hela tiden. Den kommer att öka med 200 000 personer tror jag, fram till 2026. Mm. Samtidigt blir vi ju för sig friskare, men ju äldre vi blir ju fler, ju mer sjukvården då och service behöver människor generellt, även om de är relativt friska. Så då har de också räknat på det här och kommer fram till att vi behöver anställa 80 000 personer i vård och omsorg de närmaste 6 åren.
Ja.
80 000 personer. Vart ska vi ta de människorna ifrån? För samtidigt så minskar alltså antalet arbetsföra som ska försörja icke-arbetsföra.
Mm.
Där brukar man säga, har sagt under ganska lång tid, så har vi legat på att 100 personer ska försörja 75 personer. Mm. Det är alltså barn och gamla då.
Vad är den heter, den där den ration där?
Ja, jag försökte komma på vad den
kallas
heter.
För något,
den heter
särskilt något, värde, något
ja,
värde.
Precis. Ja. Jag tappade det ordet nu.
Ja.
Men det, 2026 så kommer det att ligga på 80 personer.
Försörjningskvoten.
Ja, försörjningskvoten. Mm. Då är det alltså 100 personer som ska försörja 80 personer om 6 år. Och det säger sig självt. Vi får mindre pengar. Vi måste ha mer välfärd. Mm. Vi får liksom ett sämre skatteunderlag. Och det här slår redan mot glesbygden. Och det handlar ju inte heller och det är det som är som gör en så här, att man känner sig maktlös. Så det är ju lätt att säga att ja men vi omfördelar och vi håller på och vi slänger pengar över de här glesbygdskommunerna, men vad hjälper det när det inte finns några människor där?
Nej.
Att ge de här jobben som, det finns ju redan idag, så är det ju hela Norrlands inland råder ju jättebrist på allt ifrån läkare på vårdcentralen till tandläkare, specialistsjuksköterskor och lärare redan idag.
Och det kommer bara
att bli sämre. Hon konstaterar också då, Andersson, när hon sa det här, att vi vet att unga som flyttar från glesbygd för att studera flyttar inte tillbaks.
Nej.
Så att, och jag pratade för ett par veckor sedan med Sten-Ove Danielsson som är kommunalråd i Ånge kommun. Mm. Och han har varit det i 20 år. Och han var så här jättekrass och bara sa, nej men sanningen är ju den att folk vill inte bo här.
Nej.
Så vad då hålla på med massa floskler om att nu ska vi växa eller nu ska vi locka hit folk eller nu ska vi det. Det funkar inte, för vi kan inte tvinga folk att flytta hit. Vad vi måste göra, alltså enligt honom då, det är ju att försöka få folk att inte lämna. Och då måste det bli möjligt att utbilda sig på plats innan de drar härifrån.
Ja.
Det var liksom lite hans lösning, men det var ju ändå, han lät ju ändå nattsvart. Han sa, när jag började som kommunalråd för 20 år sedan, då var arbetslöshet ett problem.
Mm.
Nu är arbetsbrist ett problem som bara växer.
Ja, visst. Ja, shit.
Men det är så, jag skrev om det här häromdagen och jag blev så deppig när jag satt och skrev den där. För jag känner liksom hur... Det är också så att ofta när man skriver ledare så förväntar sig att du kan inte bara klaga och gnälla, du måste komma med en lösning. Du får inte gnälla om du tar ett förslag på en lösning. Och man försöker ju tänka ut lösningar. Ibland har man ju lösningar, tycker man, på vissa saker. Men det här känner man, nej, jag har ingenting att komma med. Förutom liksom, ja, vi har en stor del av den arbetsföra befolkningen som är... framförallt nyanlända, alltså nya, det kan man ju vara efter 5 år, men alltså nyanlända, framförallt kvinnor som står jättelångt bort från arbetsmarknaden. Och nu, det är nu vi måste satsa på dem.
Ja,
det är nu vi måste liksom bara bygga ut SFI:n först, lära dem svenska, utbilda dem till vårdbiträden, undersköterskor, alltså alla de här händerna som kommer att behövas i vården, så kommer vi möjligen kunna skjuta upp problemet. För sen så kommer vi till det här oundvikliga, till alla då som tycker att det låter som invandrare bara är någonting bra. Så här. Men de invandrade personerna kommer också bli äldre och behöva omsorg. Alltså,
ja, men dessutom,
det är fortfarande så måste vi ju försöka hålla en balans i befolkningsutvecklingen.
Ja. Och det är ju dessutom så att vi nu liksom har stramat åt invandringen så pass mycket så att vi får ju inte den här påfyllningen heller som vi egentligen skulle behöva. Sen är ju liksom det...
Nej, det är ett stort problem.
Ja, så att, och där är ju de flesta liksom norrländska politiker som jag pratar med, till och med Sverigedemokrater, är ju kritiska till detta. De skulle ju vilja ha en mycket större påfyllnad. Det där beror ju också på att det är ju ganska svårt att... Alltså som, nyanlända då anvisas liksom en kommun eller en plats där de bor första tiden, så är det ju ändå bara liksom några fåtal procent av dem som sen stannar kvar på den orten som de blir anvisade från början. Utan i regel så flyttar de liksom ganska långt, och i bästa fall så flyttar de till nästa större stad, så att säga.
Ånge fick ju många 2015, tog de emot väldigt många. Jag tror att det är så här 5% av dem som är kvar.
Ja. Ja, och det är där någonstans det ligger generellt sett, tror jag. Sen finns det andra som har lyckats lite bättre, som Boden, där det ligger på över 10% kanske. Men det är också en lite större ort. Sådär. Men för det mesta så försvinner de flesta, och därför så är det ju då liksom ett så stort spill. Så att man behöver ju liksom ha en ganska substantiell invandring och inflyttning till de här orterna, så att man liksom ska kunna få behålla då människor och sätta dem i arbete.
Jag känner att jag ville slänga ut en annan siffra för att också förklara den här problembeskrivningen. Det är då att år 2026 så kommer 55% av alla nya jobb att behöva vara i välfärden för att vi ska klara välfärden. Idag är det 25%.
Oj.
Tänk då, de här övriga 45% av jobb, alltså det råder ju skriande brist på arbetskraft och kompetens även i andra sektorer. Alltså vi behöver ingenjörer,
Visst.
Vilka ska vara det då om alla ska jobba i välfärden? Alltså nej, det är jätteobehagligt där. Jag får kortslutning i huvudet.
Summa summarum så kommer de här orterna bara bli allt mer exklusiva. Det är liksom, eller tills de kapsejsar då på något sätt och går under av att det liksom inte går att vara där. Det finns ju en kritisk punkt liksom där det...
Sen tänker jag också att det pågår ju hela tiden stora rörelser i samhället. Och vi har ju sett jättetydligt, ja men vi har globalisering, vi har urbanisering, folk vill inte bo på landsbygden. Men jag tänker ändå, när man tänker på Stockholm, tänker på bostadsbristen i Stockholm, tänker på hur fruktansvärd den är nu faktiskt. Hur svårt det är att hitta, hur liksom unga måste bo kvar hemma längre. Folk har inte råd att skilja sig för att det går inte att hitta någonstans att bo till ett rimligt pris.
Barnen bor hemma
och
längre. Längre.
Ja, precis. Och folk föses längre och längre ut från staden om de inte har pengar. Jag tänker, kan inte det här någonstans leda till en motrörelse? Alltså det har ju pratats om det länge, men vi pratar ju fortfarande om liksom promille människor som tycker att det är coolt att flytta ut till landet. Men jag menar, att det skulle kunna ändå bli en motrörelse med folk som inser att ja, men jag skulle kunna ha en schysst bostad och ett okej jobb i en helt rimlig stad som har mindre än 100 000 invånare. Alltså det går, och det skulle kanske vara ett bättre liv. Kan vi liksom tänka oss att det kommer att komma en sån? Går det?
Jag gick ju de tankarna också efter min vecka i Västerbottens inland, så gick jag ju också med massa sådana tankar. Och sen så var det någon som delade på Facebook en bild på kön av cyklister på Götgatsbacken. Har du sett de bilderna?
Nej, jag har inte gjort alltså, det kan jag föreställa.
Ja, du vet vad tunnelbanenedgången Hökensgata är?
Ja,
och så vet du korsningen nere vid Horsgatan.
Ja,
det var ju så kö hela vägen med, alltså så här, du vet så här, 6 cyklister i bredd liksom inkilade i varandra från liksom tunnelbanenedgången Hökensgata liksom där precis vid krönet och hela vägen ner.
Då kände du att man borde bo i Missenträsk.
Nej, men då kände jag så här, men alltså så här, det måste ju komma en punkt liksom där det inte är värt det längre.
Det måste komma en punkt där folk inte står ut längre.
Därför att det var ju det som var grejen lite med Gröna vågen. Då handlade det ju väldigt mycket om, men det var massa saker som var i svung liksom med rädsla för liksom miljöförstöring, och det var en allmän civilisationskritik och det var det ena med det andra. Men det var ju också en reaktion på att man tyckte att städerna var oattraktiva. Så att det var ju inte bara det att landsbygden drog liksom med de kvaliteter som landsbygden hade som en liksom pullfaktor, utan staden hade också en pushfaktor som tryckte ut människor. Och det här tänker jag ju också på liksom som en möjlighet att okej.
Det var det jag sa, fast med andra ord.
Jo, men ja, precis. Mm. Men att man behöver kanske inte tänka att liksom, jag menar, landsbygden, alltså, man behöver inte hålla på och tala i tungor om hur landsbygden, hur fantastisk den är. Men staden är inte så. Staden är
inte heller så fantastisk. Nej,
den är ganska krävande. Och liksom, jag tycker också att det är obegripligt att det är så. Att det är så fruktansvärt få som går åt ett annat håll. Mm. Alltså så otroligt, alltså för det är så försumbart små.
Ja, precis. Och om det ska kunna göra någon skillnad, så krävs det ju också att ganska många vill göra samma sak samtidigt.
Mm.
Så att man känner att man ändå är en del av någonting. Att man inte, alltså människan är ju ett flockdjur ändå.
Mm.
Så att det krävs ju en våg av något slag för att det ska göra skillnad.
Ja, men som det nu är, så är det liksom för den absoluta majoriteten i Sverige en fullkomligt orimlig tanke att tänka sig att man skulle flytta till Bratten, liksom köpa ett hus i Bratten för 350 000.
Eller ens flytta till Sundsvall.
Ja, alltså, det är också.
Som ju ändå på många sätt är ett rimligare ställe att bo på än Stockholm.
Ja. Eller? Uppgivet. Hörrni, kära lyssnare, vi är lite sporadiska med den här podden, och det är därför det är så himla bra med den lösning som Patreon erbjuder, där man liksom går in och bestämmer en summa som man stöttar med, men att den summan bara dras när vi gör en podd, och då blir ni inte fattiga, jag lovar, för att vi är så sporadiska, så att
vi kommer inte att börja bli en varje veckas podd inom någon överskådlig tid.
Vi kommer inte ruinera någon på detta. Men vi uppskattar verkligen stödet som framförallt går till Sofia Saab, som vi tidigare har
själva produktionen.
Så det blir vi jätteglada för. Och då går man in på patreon.com/Norrlandspodden, och sen så följer man instruktionerna där.
Så blir vi jätteglada.
Ja, ytterligare smått deprimerande nyheter är ju att den tidningskoncern som ju du jobbar för då, Mittmedia, och som ju sen ganska nyligt är uppköpt av Bonnier News och norska A-media. Nu har gått ut med att de ska banta ner tjänster i ganska stor skala.
I större skala än det först lät som, framförallt i de norra delarna.
Ja, precis. Och allra värst var det väl i tidningarna i just Västernorrland där du jobbar.
Ja, Östersund och Örnsköldsvik tror jag, som jag har förstått det. Det är ju Jämtland.
Det var ganska många tjänster.
Nu vet jag inte exakt på dem, men sammanlagt i norra delen, som ju då är Västernorrland, Jämtland, jag vet inte om Hälsingland är med, men det är i alla fall 30.
Inte det.
Nej, det är 30 tjänster. Det är många.
Ja, det är jättemånga.
För det är vi inte så många idag. Och jag har inte exakta siffror i huvudet.
Nej.
Men
för Bonniers har å ena sidan sagt att man ska satsa på lokal journalistik, att det är det som är liksom prio nummer ett nu. Man har väl i lite försiktiga ordalag kritiserat Mittmedia för centralisering och syndikering.
Man kan väl säga så här då, inifrån företaget, att Mittmedia har jobbat i flera år på att alltså stärka varumärket Mittmedia och bli en koncern som jobbar som ett företag helt enkelt. Vi har haft otroligt mycket samarbeten och utbyten mellan redaktioner i olika städer och sådär. Och det är det som då Bonnier har sagt, att det här, nu omorganiserar vi det här, så nu ska vi tillbaks till varje enskild satsa på varje enskild tidningstitel. Flytta, alltså man ska ha fler chefredaktörer, för att en chefredaktör ska ha hand om en tidning istället för flera som idag och sådär.
Och jag tycker ju att det är i grund och botten en positiv utveckling.
Precis, det känns ju inte orimligt alls.
Och där är väl, det där är väl också efter inspel från A-media i Norge, där man har jobbat så ganska mycket, eller för att stärka liksom stärka just det lokala, den lokala närvaron, den lokala profilen och det lokala varumärket. Det är så man tänker sig att man ska överleva.
Liksom. Så tanken är ju det, alltså det Bonnier tänker är ju till skillnad från som det har varit nu på slutet, när läsarna av Sundsvalls tidning har fått läsa en hel del saker som händer i Ångermanland och tvärtom. Mm. Så ska läsarna av Sundsvalls tidning få läsa helt enkelt nyheter om Sundsvall och Ånge och Timrå. Och, ja.
Och sen har man ju fyllt ut tidningen också med ganska mycket, alltså, som jag kan reta mig, och som jag, men som vanlig läsare så kan jag tycka liksom så här, ja, jag vet inte, menar, det är väl behjärtansvärt, men varför ska jag läsa ett reportage om någon i Västerås som har drabbats av leukemi?
Ja, men liksom? Precis. Ja, men det är det här utbytet helt enkelt för att fylla papperstidningar och sådär. Samtidigt som man å andra sidan till försvaret här då liksom säger att man har ju jobbat verkligen webben först.
Ja.
Och varje lokal webb har ju ändå varit liksom satsat då väldigt mycket på att få ut lokal snabba nyheter som händer lokalt på de olika webbplatserna. Men nu ska de ändra på det här. De ska satsa lokalt, och det som är lite det är svårt att se, som alltid när det skär ner på tjänster. Hur ska vi kunna göra mer lokala grejer om vi blir så många färre?
Mm. Ja, det undrar man
det,
ju.
Det, ja, man undrar, liksom.
För skillnaden är ju också att Bonnier News kräver också lönsamhet i princip av varje titel. Och det har ju inte Mittmedia riktigt gjort innan, utan eftersom man hade det här koncerntänket så kunde man liksom släta ut siffrorna lite mer, eller hur?
Ja, som jag har förstått det så är det ju så. Nej, men de tittar ju på ekonomin hos varje enskild titel.
Mm.
Framförallt så ingår det ju då att varje chef på plats ska få ansvar för lönsamheten på sin titel.
Just det. En grannlaga uppgift. Ja, konsekvenserna av det vet man ju inte riktigt ändå. Och sen så kan man sätta ihop det här med en annan, det kom ju då en public service-propositionen. Ja, som kulturminister Amanda Lind från Härnösand.
Hon är faktiskt från Luleå.
Ja, just det. Ja,
men hon har varit politiker, ja, hon bor i Härnösand, ja, men hon kommer från Luleå.
Ja, som hon presenterade, och där jag tror att vi var ganska många som reagerade på en liksom nästan motstridig sak där i hennes DN debattartikel och i den här propositionen.
Det var en otroligt obegriplig DN debatt faktiskt.
Ja, den var
jag läste den flera gånger och lyckades inte förstå vad är det här, vad betyder det här konkret, vad står det i den här propositionen?
För då var det så här att å ena sidan så skulle Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion, som då liksom ingår i den här liksom PS-koncernen, stärka sin lokala närvaro. Men de skulle samtidigt göra det
med hänsyn till de privata mediernas de kommersiella mediernas konkurrenskraft eller konkurrensmöjlighet.
Så att å ena sidan så ska man liksom då växla upp lokalt, men man får inte till exempel då konkurrera med Mittmedia.
Typ så går det ju att tolkas.
Och det där är ju jättesvårt. Jag menar, för det är ju Jag tycker också att det där, jag kan inte riktigt se på vilket sätt. Jag menar,
jag är så här. Ja. Jag tänker så här att så har ju i alla fall logiken varit förr innan den hela medievärlden brakade ihop eller liksom så har det ju varit så att man har ansett även i kommersiella medier att det är bra med konkurrens.
Ja.
Och även inom, alltså även när man har bildat en koncern, så har man tänkt att ja, men det är bra att vi har kvar Dagbladet så Sundsvalls tidning får konkurrens, så att vi spottar upp oss och jagar nyheter och blir bättre. Att det har setts som en fördel. Men nu helt plötsligt när det har blivit allt färre aktörer, så att det finns i södra Norrland, så finns det i stort sett bara public service och Mittmedia. Och då ska det inte finnas någon konkurrenssituation dem emellan.
Det som har hänt kan man väl säga också är ju att tidigare då så spelade ju konkurrensen inte särskilt stor roll, eftersom public service-företagen inte sålde annonsplats. Så det man konkurrerade om var ju tittare och lyssnare och läsare. Och den konkurrensen, men eftersom de kommersiella medierna ändå inte behövde konkurrera om annonsförsäljning, så gjorde inte det så himla mycket. Men idag så konkurrerar man ju egentligen inte särskilt mycket. Eller idag så konkurrerar man ju snarare om lyssnare och om strömmar. Och då är det ju så här att, ja, att någon skulle ju då kunna tänka att nej, men jag behöver inte läsa Sundsvalls tidning därför att jag kan läsa nyheterna på P4 Västernorrlands webb istället.
Ja, men precis,
och då går man miste om liksom då prenumerationsintäkter.
Precis, det är så här, konkurrensen på annonsmarknaden, den är ju, där är ju snarare så att tidningarna då konkurrerar med Facebook och Google. Ja. Liksom. Så det är, ja.
Och det är också problematiskt.
Ja, men det är också, ja, men det är också självklart ett problem. Ja. Men det som då pressen, ska jag säga, tidningsutgivarna har hävdat nu på senare år, det är ju det här problemet när pressen blir allt mer, går allt mer mot webb, internetdistribution, samtidigt som public service också distribuerar via internet och skriver texter. Mm. Ja. Därför att tidigare har det varit, alltså den här konkurrensen mellan att läsa tidning eller titta på tv-nyheterna har inte varit lika tydlig. Nej, det har kunnat vara en konkurrens om själva nyhetsjakten.
Ja, och eftersom ICA-handlaren dessutom bara kunde annonsera i lokaltidningen så var det ju liksom inget problem.
Ja, så att det här är också en ytterligare en svår ekvation. Ja,
väldigt, väldigt svår ekvation. Som jag inte riktigt
program
vet.
Här.
Eller, ja. Ja, vi ber om ursäkt.
För att vi drar ner humöret
att man,
på
att man att man landar i det här återigen då. Men det är en svårlöst situation detta.
Mm. Men och det är någonstans så landar vi ju i någon måste betala journalistiken.
Mm.
Journalistiken är viktig. Om folk nu då blir mindre betalningsbenägna för just journalistik och man samtidigt tappar annonser, vilket ju är en nedåtspiral, alltså de hänger ju ihop med varann, då ser ju jag att vi måste ju satsa på public service, alltså utifrån det hon säger då om att de ska vara lokala, de får ett ytterligare extra ansvar för att bevaka de här grå fläckarna som inga kommersiella medier bevakar. Och det är någonting bra. Mm. Alltså det är ju en bra sak. Men som sagt, sen när man inte riktigt förstår hur det här då konkurrenshänsynen ska gå till i praktiken. Mm. Vart går gränsen för det? Vad räknas som konkurrens eller hänsyn? En annan sak som jag också tycker är lite problematisk i public service, den här propositionen, det är ju att om SVT eller Sveriges Radio vill lansera en ny typ av tjänst,
så ska det förhandsprövas.
Precis. Ja. Och det kan alltså typ, ja men Mittmedia kan säga, nej men den här tjänsten tycker vi ska förhandsprövas.
Ja.
Och så gör det. Och det är ju sagt då att det här ska ligga på politiken, mer eller mindre. Ja. Nu har hon ju backat från det och säger att vi tittar på en annan lösning. Mm. Men där ser ju jag en fara om det ska sitta politiker och i förhand styra vad public service ska få göra eller inte. Mm. Det kan ju bli livsfarligt efter nästa val till exempel.
Ja,
det vill vi inte
nu
ha.
Nu blev det ju ännu deppigare.
Förlåt.
Mm. Vi får sluta här tror jag. Innan vi deppar ner ännu mer. Och så kan vi försöka, ska vi försöka göra nästa avsnitt. Vi
kan, lite roligare.
Vi kan prata om den nya batterifabriken i Skellefteå och sånt där.
Precis.
Ja, precis. Ja. Mm, vi säger så. Hej så länge.